Och jag tror att det är ett par saker som på ett särskilt sätt ligger på Guds hjärta. Och det ena, det tror jag är att Jesus kommer snart. Det tror vi. Och tror vi det, då vill vi ju också ha med oss så många som möjligt innan han kommer. Och det ska jag försöka att säga någonting om nu. Halleluja. Men ska vi tacka Herren först och be om hans välsignelse. Jesus, vi är så oerhört beroende av den helige ande, Herre. Jesus, tack att du vill upplysa våra inre ögon så att vi ser och förstår vad som är angeläget för dig, Herre. Jesus, vi önskar komma på linje med dig och lyssna till dig och vara ledda utav dig, Herre. Jesus Kristus, du ska hjälpa oss att vara fokuserade, Jesus, på det du vill säga, det du vill göra, Herre. Tack Jesus Kristus för att du vill använda oss var och en i den här tiden nu. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Och när vi talar om att få med oss människor, så är det ju på det sättet att vi allesammans är det Bibeln kallar för skördearbetare. Eller hur? Det betyder att ibland så sår vi, ibland så vattnar vi, och emellanåt så får vi också skörda. Därför att en del utav det som såddes, det föll faktiskt i den goda jorden. Men för att det ska falla där, så måste vi ju så. Och när det gäller den uppmaningen, eller vi kanske ska säga befallningen som Gud har gett oss, att predika Guds ord och göra människor till lärjungar, då är det väldigt lätt att komma med olika invändningar och ursäkter till varför vi inte ska göra det Jesus har talat om för oss att göra. Jag har inte den rätta utrustningen. Jag är för gammal. Jag är för ung. Jag orkar inte. Folk vill ändå inte höra. Det blir ingen väckelse den sista tiden. Det har Bibeln inte talat om, så det är mindre, mer eller mindre meningslöst vad vi än gör. Och så vidare och så vidare. Det finns ju tusen ursäkter. Men kom ihåg det, att det finns ingen enda utav dem som ger något resultat. Och då säger predikarboken på det här sättet i predikaren, det 11:e kapitlet, vad vi ska göra och vad vi ska ha för inställning. Så här står det i vers 6. Så din säd om morgonen. Låt inte din hand vila om kvällen. För du vet inte vad som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda är lika bra. Vi prövar på alla upptänkliga sätt. Vi sänder tv-program, vi delar ut traktater, vi har väckelsemöten, vi vittnar personligen. Och vi sår vid alla vatten, det vill säga vi tar alla tillfällen som Gud ger oss att nå människor och få ut evangelium. Det är egentligen det det handlar om. Fienden, han vill att vi ska vänta på den rätta känslan, på den rätta atmosfären och på de rätta omständigheterna. Det är bara det att de kommer aldrig. Bibeln talar om att den som är en molnspejare eller den som spanar efter vind, han får aldrig skörda. Den som väntar på de rätta omständigheterna kommer aldrig någonsin att få se några resultat. I Matteus 13 så talar Jesus om den här såningsmannen som gick ut och sådde. Och i Israel så fanns det två sätt att så på. Det ena som var väl det mest vanliga, det var att såningsmannen, han hade liksom en korg på magen med alla sädeskornen i. Och så kastade han ut dem till höger och vänster. Och så föll de i lite olika jordmån. Det andra sättet som, jag vet inte, kanske var för den som var lite latare. Det var att lägga en säck på åsnans rygg. Sticka ett hål i säcken och låta kornen rinna ut i jämn takt. Hur som helst så såddes säden. Det viktiga, det var inte hur den såddes, men att den såddes. Och så räknar Jesus upp här fyra olika jordmåner som säden hamnade i. Den första jordmånen, det är vad han kallar för vägen. Det var naturligtvis ingen bilväg eller cykelväg, utan det var helt enkelt en upptrampad stig mellan jordlotterna. Och när säden föll där, ja, då kunde den lika gärna ha fallit på betong. Det var omöjligt för den att tränga ner och gro där. Och det här talar, säger Bibeln, om människans hjärta. Hur hårt en människas hjärta kan bli. Men det finns en möjlighet att preparera jorden. På samma sätt som bonden innan han ska så plöjer upp jorden och vänder upp och ner på den här stubben och harvar så att jorden blir förberedd, så kan du och jag faktiskt också förbereda människors hjärtan för den goda säden. Hur ska vi göra det? Ja, det står att vi ska göra goda gärningar i första Petrus brev 2:19 så står det: uppför er väl ibland hedningarna, så att de som anklagar er att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han söker med dem. Och det är samma sak som Jesus talar om i Matteus 5 och 16. Att på samma sätt ska ett ljus lysa klart för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Så att genom våra handlingar emot människor så kan vi faktiskt förbereda marken. Det är ju lite intressant att se hur hårt ett människohjärta egentligen kan bli. Spelar egentligen ingen roll vad en del människor vare sig får se eller höra, så är man helt blockerade. Jag tänkte på hur det var också på Jesu tid. Trots att man fick se Jesus kalla ut Lazarus ur graven som hade legat där i 4 dagar och börjat ruttna, så var det ju visserligen många, står det, som tog emot ordet. Men det står också att på den dagen bestämde sig översteprästerna för att röja honom ur vägen. Och när Elia utmanade Baalsprofeterna och elden föll ifrån himlen och förtärde både offret och altaret, så skulle man ju tycka att Ahas och Jezebel skulle ha fallit ner på sina knän och ropa till Herren och sagt att det är Herren som är Israels Gud. Men inte. Då bestämde man sig för att ta livet utav Elia. Och likaså i Uppenbarelseboken, tror jag det 16 kapitlet, så står det att när människorna brändes utav hetta, bölder slog upp på deras hud som var så plågsamma som man bet sig i tungan, så står det att man omvände sig ändå inte, utan fortsatte att förbanna och häda Gud. Det är ju osannolikt. Hur kommer det sig att ett människohjärta kan bli så hårt? Då har jag kommit fram till tre orsaker som jag skulle vilja peka på. Nummer ett, det är många gånger ansträngande att behöva tänka. De flesta människor, de vill bara följa med strömmen. Handla och tänka ungefär som alla andra gör. Det är livsfarligt. Vi ser ett exempel på det på 30-talet, då Hitler lyckades få ett helt folk att i blindo, utan att tänka, följa honom emot avgrunden. Det är provocerande att behöva omvärdera sina föreställningar. Sokrates på sin tid, han blev så irriterad på det här att folk inte ville tänka. Så han gick ut på gatorna och ställde provocerande frågor. Men det resulterade i att människor blev så irriterade på honom så till slut så tog de bara livet utav honom. Den andra orsaken till att människor är blockerade, det tror jag är fruktan. Tänk dig att man hela livet har levt med en världsåskådning som man har försvarat med näbbar och klor, som han har satsat allt på, och plötsligt så kommer det en utmaning som tvingar mig att revidera allt det som har varit min värld. Plötsligt så är det som att mattan rycks undan, fötterna på mig, allt rasar samman. Den tanken, den vågar många människor inte tänka. Den tredje orsaken, det är, tror jag, helt enkelt ren dårskap. Bibeln säger i psalm 53:1, det är bara dåren som säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och när dåren säger det, så säger han utifrån grundtexten inte det därför att han inte tror att Gud existerar. För det är precis som att så dum kan ändå ingen människa vara. Men han säger det utifrån en vilja att Gud inte ska existera. Det är allt för främmande att tro att det finns en Gud inför vilken vi en gång ska svara för våra gärningar, vare sig vi har gjort gott eller ont. Och det är någon som har sagt att ingen är så blind som den som inte vill se. Gud finns där oavsett om man erkänner det eller inte. Gud har uppenbarat sig för alla människor, inte minst genom naturen, men också genom våra samveten. Och därför så säger Bibeln, är du människa utan ursäkt? Vaknar man upp så förstår man att det finns en Gud inför vilken vi är ansvariga med våra liv. Den andra grunden som Jesus talar om här, det är stengrunden. Och det var naturligtvis inte en jord fylld med stenar som det är här i Småland, utan det var ett berg som hade ett tunt jordlager, så att när säden föll där så växte den snabbt upp, men när solen steg och det blev hett och varmt så vissnade säden ner. Och så säger Jesus att det är sagt om dem som tog emot ordet. Ja, man tog till och med emot med glädje. Men så var det detta med tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelser som kom och fick säden att vissna ner. Rikedomens bedrägliga lockelser. Varför är det så farligt? Ja, det är därför att rikedomen, ett gott liv i den här världen, det är som en hägring som hela tiden ligger framför. Och man vill hela tiden ha lite mer, få det lite bättre. Och vägen till denna rikedom, den är minerad med frestelser och faror. Och jag skulle kunna vittna nu personligt om hur fienden fick mig att komma på sidan om och missa min kallelse. Och så står det om tidens omsorger. Varför är det så farligt? Jo, därför att tidens omsorger, det är många gånger saker som är så oerhört viktiga för oss. Så tillåtande. Vi har ju det stora exemplet i middagen som Jesus var inbjuden till hos Marta och Maria och Lazarus. Maria står där i köket och jobbar och sliter. Hade hon inte stått där hade det inte blivit någon mat till någon utav dem. Det var ju jätteviktigt. Och så ser hon sin syster sitta där vid Jesu fötter och blir mer och mer irriterad. Och till slut så kokar det över. Och så säger hon till Jesus, säg till henne. Eller ge henne en reprimand. Du ser ju hur jag sliter här och där sitter hon och gör ingenting. Men det märkliga är att Jesus, han säger bara, nej, Maria har utvalt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Det vill säga, det finns mycket som är viktigt. Det viktigaste är att ta tid med Jesus. Det innebär inte att vi inte får ha fritid, att vi inte får ha någon hobby, att vi inte får ta semester, att vi inte får vila och göra det vi tycker är kul. Det är inte på det planet det ligger. Men låt mig säga så här. Jag gillar att köra motorcykel. Men på onsdag klockan 18:30, då har vår församling veckans viktigaste möte. Då är det bön. Då skulle jag aldrig komma på tanken att vara ute och dra med motorcykeln. Då går jag till bönen. Halleluja. Och jag tror det är den tanken vi ska ha. Att sätta saker och ting på sin rätta plats helt enkelt. Den tredje grunden här, det var vad Jesus kallar för ogräsåkern. Och det är ju alltid så när vi sår, vare sig det är grönsaker eller säd, så har ogräset en tendens att växa snabbare än det vi vill ska växa. Och det är olika frestelser som vi utsätts för. Och det är saker som vill förkväva ordet. Och jag läste att i en översättning så stod det missnöje. Och när jag läste det så tänkte jag på det tragiska i hur många människor det är som har kommit vid sidan om just på grund utav missnöje. Och det häpnadsväckande, det är ju hur små saker det ofta är som gör människor missnöjda och som får folk att sitta hemma. Och när man har suttit hemma tillräckligt länge, ja, då glider man till och med bort så småningom ifrån Gud. Det kommer alltid att finnas anledning till missnöje. Därför att saker och ting kan alltid göras bättre. Saker kan alltid göras annorlunda. Men låt inte missnöjet få ett sådant grepp om dig så att du förlorar perspektivet. Utan lägg av alla dessa små saker som är dig till hinder så att du kan löpa framåt med uthållighet. Låt ingenting få klippa din vinge eller hindra dig i din uppgift för Herren. Halleluja. Vad ska vi göra? Ja, det står i Romarbrevet, det 13 kapitlet och den 14 versen. Iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Var inte en sån livsnjutare så att det påverkar ditt förhållande till Jesus, utan sätt rätt sak på rätt plats och sök först Guds rike så ska allt det andra tillfalla dig. Det är det som i Efesierbrevet 4:13 säger också, att vi ska ikläda oss den nya människan som är skapad i likhet till Gud, i rättfärdighet och i helighet. Alltsammans, hela den kamp vi är inbegripna i, går ytterst sett ut på att fienden får Guds ord ut ur ditt hjärta. Och kan han inte få det genom motstånd, prövningar, svårigheter, bedrövelse, missnöje, ja, då försöker han att ge dig så mycket så att du ska bli så upptagen så att du helt enkelt inte får tid med Guds ord. För fienden vet det, att får han Guds ord ut ur våra hjärtan, ja, då är vi ju helt försvarslösa. Försök att gå ut i striden utan svärd. Du är slagen på förhand. Och därför är det så viktigt att vi inte bara hör Guds ord, men att vi får Guds ord ner i våra hjärtan. Att vi liksom tuggar på Guds ord, mediterar över Guds ord, tänker på Guds ord så att det blir ett med oss. För Jesus säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, ja, då ska ni kunna be om vad ni vill och det ska ske. Så det handlar inte bara om en ren intellektuell förståelse utav Guds ord. Låt mig ta en bild. Om jag ska ge dig en instruktion om hur du ska ta dig med bilen från en plats till en annan, så berättar jag för dig att du ska köra höger och vänster och rakt fram, vänster och höger och så vidare. Men, säger jag, på vägen så kommer du att passera en skola där det är 30 km i timmen. Tänk nu på att du håller hastigheten där. Och så kör du i vägen. Det går jättebra, det är väldigt mycket att titta på runt om. En fin, vacker natur. Och plötsligt så tittar du på klockan och ser att wow, det börjar bli ont om tid. Och så ökar du farten lite grann och plötsligt så passerar du skolan. Du har glömt bort vad jag sa för någonting, därför att det ordet hade aldrig blivit ett med dig. Och på samma sätt är det också med Guds ord. Vi kan höra och sitta och lyssna den ena predikan efter den andra. Men vi har aldrig, som det står, fått våra sinnen övade att skilja mellan gott och ont. Så att det sitter i ryggmärgen. På det sättet att vi utan att reflektera och tänka gör det som är rätt. Bibeln säger att tron kommer av predikan och predikan utav Guds ord. Så utifrån Guds ord så tror du att du är frälst. Eller hur? Amen. Du tror att du ska till himlen. Visst. Ändå har du aldrig varit där. Du har knappt träffat någon ens som har varit i himlen. Kanske vi har läst någon bok och så här. Men vi är övertygade om att vi ska till himlen. Hur kan vi vara det? Jo, därför att Guds ord har skapat tro i våra hjärtan på att vi är Guds barn. Och det skulle inte hjälpa om någon kom mitt i natten och väckte upp dig och försökte få dig att tro att nej, men du ska inte till himlen. Du vet det. Därför att Guds ord har skapat tro i ditt hjärta. Och på samma sätt så kan Guds ord skapa tro på alla andra områden i livet. Guds ord kan skapa tro för hälsa. Så att det spelar ingen roll hur kroppen skriker eller vad doktorn säger eller vad omständigheterna säger. Du har ändå tro för att Gud ska hela dig. Vi kan få tro för andens dop och andens gåvor. Så att oavsett hur liten och obetydlig och ynklig du känner dig, så kan du ta emot i tro allt det Bibeln talar om. Guds ord måste bara sjunka ner och få göra jobbet i ditt inre. Och därför är det så oerhört viktigt vad vi hör. Jesus säger faktiskt själv i Markus 4:24, se upp med vad ni hör. Ja, därför att det vi hör, det påverkar hela livet. Det vi hör kommer att få återverkningar i livet, så att vi faktiskt handlar utifrån det vi hör. Det vet alla reklammakare. Så därför så kör de på med sin reklam. För de vet det, att det som produceras, det kommer människor att titta på, lyssna till. Och utan att man ens är medveten om det, så sjunker det här ner på något sätt. Så att tillräckligt många människor, för att det ska vara lönsamt, kommer att köpa de där produkterna som det reklameras för. Men vi kan låta oss påverkas utav Guds ord. Så att Guds ord får sjunka ner i det undermedvetna. Så att vi ens utan att reflektera över det kommer att handla och tala i linje med Guds ord. Och det kommer att få revolutionerande resultat i våra liv. Hör man fel hela livet, så blir det som en upptrampad stig i hjärnan. Jag menar, har man hört hela livet att ja, du är frälst genom barndopet, eller vad ska vi ta för någonting? Påven är Guds ställföreträdare. Har man hört det sedan man var liten, då är det en stig i människans inre som måste plöjas upp utav den helige andes underbara plog. Men det är ju bättre att höra ifrån början det som är rätt. Höra det rena, klara Guds ordet, så att Guds ord får verka och bära frukt. Och som jag sa, det underbara är att en del föll i den goda jorden och producerade 30-falt, 60-falt och 100-falt. Vilken utväxling! 100 gånger så mycket. I procent så är det faktiskt 1000%. Är det värt att så? Ja, du vet aldrig vad det där kornet hamnar någonstans. Det kanske börjar gro hos någon som vittnar för någon, som vittnar för någon, som blir en världsevangelist och vinner tusentals för Jesus. Och därför så sår vi vid alla vatten. Vi tar alla tillfällen. Därför att vi vet att det handlar inte om dina och mina ord. Gud har inte kallat oss att överbevisa människor med mänskliga ord. Vår uppgift, det är inte att diskutera människor in i himlen. Vi kan ju vinna en diskussion, som någon har sagt, men förlora en människa. Det enda som tar och biter, det är Guds ord. Halleluja. Och därför så sår vi ut Guds ord. Och talar om, så här säger Bibeln. Och vi ser att till och med Jesus, när han talade med människor, så gick ju människor bedrövade bort ifrån honom. Den ena efter den andra lämnade och säger, vem orkar höra på honom? Men Jesus sprang aldrig efter människor och sa, men vänta lite här, det var inte riktigt så jag menade. Låt mig förklara, vi sänker ribban lite grann. Du är ju välkommen precis som du är, var som du vill, lev som du vill. Vi ska nog komma överens. Det sa Jesus aldrig, utan han sa sanningen. Och Bibeln säger inte att vi ska blunda för sanningen, utan vi ska förstå sanningen, och sanningen ska sätta oss fria. Halleluja. Så vi låter Guds ord göra jobbet. För det är en oerhört sprängkraft i Guds ord. På samma sätt som det är i det lilla sädeskornet. När ett korn börjar gro så kan det spränga bort asfalt. Det finns en fysikalisk kraft i det lilla sädeskornet som gör att det kan lyfta en hel bil flera meter upp i luften. Så när vi sår ut Guds ord så kommer Guds ord att göra jobbet. Jag läste för många år sedan om T.L. Osborne, att han var i Indien och jobbade som missionär. Men han fick nästan inte se några resultat. Och han åkte tillbaka till USA besviken, missmodig och nästan knäckt. Så kom han på ett av William Branhams möten. Och så fick han höra detta, att din uppgift, det är inte att i första hand förklara evangelium, men proklamera evangelium. Tala om, så här säger Bibeln. Och så började han praktisera detta och fick se helt andra resultat. Därför att det finns en växtkraft i Guds ord som gör att när vi släpper Guds ord löst så kommer det att göra jobbet. Det är viktigt att tänka på att den naturliga människan kan inte förstå. Det är, säger Bibeln, en dårskap för henne. Och hur ska man förklara någonting för en person som det man vill säga är en dårskap för? Ja, Bibeln säger att vi predikar inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, men med sådana ord som anden lär oss. Och när vi talar med människor så måste vi be om den helige andes uppenbarelse. Att Guds ande får uppenbara ordet och göra det levande för människor. Så att man kan förstå det, inte bara med sitt förstånd, men med sitt hjärta. Och på det sättet ta emot det. Så sår vi. Då tar Gud hand om växten. Och inte ett ord som utgår ifrån hans mun ska återvända fåfängt. Det vill säga det ord som utandas utav Gud. Som utgår tillsammans med hans ande. Inget utav de orden ska återvända fåfängt, utan verka, står det, till var till det är utsänt. Guds ord, det är kraftigt, står det. Det är skarpare än något tvegat svärd. Det tränger igenom, det uppenbarar. Det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det avslöjar, det verkar på människors hjärtan, så att när tiden är inne så kommer människor att söka den Gud som står bakom ordet. Och Gud vill leda oss och hjälpa oss att ta de här tillfällena som han ger oss. Att säga rätt ord vid rätt tillfälle till rätt människa. Vi har en syster i vår församling som har varit frälst nu cirka 3 år. Och hon har blivit frälst ifrån ett liv i missbruk, droger, heroin och värsta drogerna som finns. Var totalt utslagen, totalt borta, bortom all mänsklig räddning. Men så blev hon frälst. Halleluja. Och idag är hon med. ute och vittnar på gator och torg. Och för en tid sedan så var hon på Nordstan, ser en kvinna och Guds ande talar till henne. Gå fram till den här kvinnan och säg att Jesus älskar dig. Hon lyder och då visar det sig att bara sekunder innan så har den här kvinnan sagt: jag orkar inte mer. Gud, uppenbara dig och visa dig på något sätt att du finns och bryr dig om mig. Och så kommer Jasmine och säger: Jesus älskar dig. Kvinnan blir härligt frälst. Var med på bönemötet i onsdags och är med och prisar Gud. Halleluja. Sån är Gud. Men Herren ska hjälpa oss att vara lyhörda. Vara såningsmän. Så ut Guds ord. Ta de där tillfällena som den heliga ande har förberett, står det, till och med före världens begynnelse. Tillfällen som det känns väldigt naturligt att säga någonting gott om Jesus. Och så får du vara med och plantera lite här och var. Och så tar Gud som sagt hand om växten. Han tar ansvaret. Om vi gör vår del så kommer han att göra sin del. Och så kommer vi att få skörda. Jag tror det. Jag upplever väldigt starkt i min ande att vi faktiskt går emot svåra tider. Och bara för någon vecka sedan så var vi ju så här nära en gigantisk katastrof. Bara minuter, säger forskarna, ifrån en solstorm som skulle ha slagit ut en stor del av satelliterna. Och du vet, om satelliterna blir utslagna, ja, då blir internet utslaget. Då kan vi inte varken tanka bilen eller handla i butiken eller kommunicera på internet. Det blir katastrof. Men det kommer svåra tider. Och då vill Gud förbereda oss nu. För när det kommer svåra tider, då kommer människor som aldrig förr att söka sig till Gud. Och då behövs det en varm, öppen famn. Då behövs det församlingar som är förberedda, som kan ta emot de här barnen. Men trasiga människor som behöver läkedom och omsorg i mycket stor grad. Men den helige ande manar oss nu att söka honom och förbereda oss för skörden som ska bärgas in. Därför att det är inte samhällets toppskikt som kommer att bli frälsta, utan det är människor som behöver väldigt mycket utav omsorgen. Vi vill ju gärna att folk ska vara mer eller mindre fullkomliga och perfekta när de kommer och liksom passa in på ett bra sätt. Precis som en kär pastor som jag har mycket god kontakt med, som var i en församling och så sa en broder att vi får be om väckelse. Ja, men sa pastorn, det är ju skaror som blir frälsta. Men det var ju då missbrukare och trasiga människor, varpå den här äldste brodern säger: ja, men jag menar riktiga människor. Ja. Det är ju för tragiskt. Gud ser varje människa som riktig. Varje människa är mer värd än himmel och jord. Och låt oss se människor med Jesu ögon. Människor som han har lidit döden för och gett sitt liv för. Det är de människorna du och jag är kallade att vinna i den här tiden. Och han ska hjälpa oss genom den helige ande att kasta ut näten och bärga in. Använda alla metoder för att hämta in innan Jesus kommer, så att vi får en stor skara med oss. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus Kristus för din nåd och godhet emot oss, Herre. Tack för din kärlek och barmhärtighet. Jag prisar dig, Herre, för att du har anförtrott oss den här uppgiften. Tack Jesus att du kunde ha använt dig av änglar. Men tack att det var Adams fallna barn som du beslutade dig för att anförtro denna uppgift, Jesus Kristus.